Tack för presentationen och tack att jag fick eller får komma hit. Som sagt, John Ahlström heter jag, och när jag frågade Liselott J. Andersson, hon som är pastor här, och som frågade mig om jag ville komma, vad ska det handla om? Har du något speciellt tema, frågar jag. Och då så sa hon att det hjärtat är fullt av tala munnen. Så tänker vi kring de här sommarkvällarna. Så du kan väl tala om det som du har på ditt hjärta. Och jag kan säga den senaste veckan så har det inte varit speciellt mycket Bibel och Gud, utan det har varit mest sjukdom. Inte så allvarligt, men jag har haft ont i halsen och sådär. Min dotter har gett mig den förkylningen. Men jag ska inte tala om det, och jag ska heller inte tala om alla de gipsskruvar som jag har satt upp i veckan. Eller alla de här tavlorna som vi har hållit på med. Vi har flyttat till Jönköping alldeles nyligen. Utan jag ska tala om vad innebär det att vara kristen? Alltså, kan man säga att det finns någonting, någon regel som säger att du är eller du är inte en kristen? Det har jag tänkt kring egentligen sen, ja, inte för just den här gången, men sen i maj ungefär har jag tänkt kring de här frågorna. Och jag har nog hållit den här predikan ett par gånger tidigare, men det är det jag har på mitt hjärta, så jag tänkte jag dela det. Först vill jag bara säga något kort. Här framme satt vi som tonåringar. Jag är förresten, får jag också säga då, från att jag gick i sjuan till att jag tog studenter ungefär, bott i Fiskebäck och Grevegårdsvägen ungefär. Här satt vi på fredagskvällen och hade andakt. Där satt vi i konfirmationsgruppen och tittade på korset. Jag vet inte om ni har lagt märke till det. Går de här brickorna eller korsdelarna ut eller går de in? Det satt vi och funderade på i ett års tid. Alltså de här olika delarna, är ljuset från det hållet eller är det från det hållet? Jag och Magnus Olofsson, Bramer heter han numera, vi satt också och målade kossor på varandras papper. Vi hade en underbar tid. Men jag vill bara säga med den lilla inledningen att Fiskebäck har varit och är en viktig del. Inte minst med den ungdomsledare som vi hade då, Anders Sjöstedt. Jag såg att han var här tidigare i sommar. Jag tror att han fick mig att fundera en hel del kring vad är det egentligen att vara kristen? Alltså, han sa ungefär så här, jag spelade rätt så mycket innebandy och fotboll då på den tiden. Han sa ungefär så här att det viktiga är inte att gå i kyrkan om det krockar med matchen. Utan det viktiga är att du finner Gud. Och så bjöd han hem oss till Grevegårdsvägen, om det var gård 3 eller 4 minns jag inte exakt. Och så köpte han äpplen och han köpte havregryn och allt som behövs för en äppelpaj. Och så bad han oss ungdomar baka en äppelpaj. Och sen så bad vi tillsammans på kvällen. Det var Anders. Nu kan vi be en bön och sen så ska jag tala om det här ämnet. Gud, tack för den här dagen som vi har fått som en gåva från dig. Och Jesus, nu ber jag dig att du ska möta oss var och en. Gud, du ser de orden som jag har förberett på det här pappret. Och du ser den texten som jag strax ska läsa. Men Herre, vi ber framförallt att din heliga ande ska möta oss. För utan det mötet så spelar det inte speciellt stor roll vad jag har förberett. Eller vad som står. Utan det viktiga är att du möter oss. Så vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Som jag nämnde så har jag funderat en hel del kring vad innebär det att vara kristen. Alltså, vad finns det någon speciell regel? Eller något speciellt som man kan säga, uttrycker eller på något sätt definierar att den personen, han eller hon är kristen. Och han är det definitivt inte. Finns det någon sådan? Och det började med att jag faktiskt satt ner med en kompis pojkvän på Burger King i norra Stockholm. Han hade tagit kontakt med mig för han undrade vad hans flickvän egentligen trodde på. Och han själv var inte kristen. Och så sa han så här, alltså jag förstår inte, om jag ska bli kristen, för det vill ju jag kanske, men framförallt min tjej. Då är det ju en stor omställning. Alltså då förändras ju hela livet. Och då tänkte jag, men det är helt riktigt, tänkte jag. Alltså blir man kristen så förändras hela livet. Man blir vän med Gud. Det är inte något litet direkt, utan man blir vän med Gud. Men det var inte det han sa som den stora omställningen. Utan den stora omställningen, titta, han sa så här. Det handlar i så fall om att jag får inte ha sex innan jag gifter mig. Jag måste gå i kyrkan varje söndag. Jag måste be, jag får inte dricka alkohol. Jag får inte svära, jag måste, jag får inte, jag måste, jag får inte. Det var det han sa. Det definierar en kristen. Och det fick mig att börja fundera. Är det det? Är det de här olika och alla andra regler som definierar om man är kristen? Jag tror att ganska många som inte går i kyrkan tänker så. Du svär inte, men då är du nog en kristen. Ja, du dricker inte, nej, men då är du nog en kristen. Och kanske till och med människor i kyrkan tänker att det definierar vem som är en kristen. Om man följer de här olika reglerna. Vad innebär det att vara kristen? Först vill jag bara kort säga någonting om just ordet kristen. Jag tycker att ordet kristen är lite missvisande, är det väl på ett sätt. Just att man förknippar att man, antingen är man kristen eller så är man det inte. Jag skulle säga att kristen är ju egentligen en människa som följer Kristus. Alltså det handlar egentligen inte om att du säger att du är kristen. Eller om du tror att du är kristen i dina bästa stunder. Eller att andra säger han eller hon är kristen. Eller att du längtar efter det. Nej, man är kristen så långt man följer Kristus. Det ligger liksom inbyggt i ordet. Att vara kristen, det är du så länge du följer Kristus. Och när frågan ställs till Jesus, vilket av alla de 613 buden som finns i Gamla testamentet, vilket av alla de 613 reglerna måste du får inte, vilket av alla dessa bud är viktigast? När Jesus får den frågan så säger han, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Och så kommer ett av samma slag, du ska älska din nästa som dig själv. Att älska Gud och att älska människor. Det här är liksom bara mina funderingar. Alltså det här är vad mitt hjärta är fyllt av eller har varit den sista tiden. Alltså detta måste ju vara att vara kristen. Att älska Gud och att älska sin nästa. Och det verkar som att de två hänger samman. Man kan inte skilja på dem och säga att jo, men jag är ju kristen och älskar Gud. Men jag har svårt att älska mina medmänniskor. Då finns det anledning att fundera om man verkligen är kristen. Nu ska jag läsa den texten som jag ska predika en stund utifrån. Ja, det blir konstigt. Ja, ni förstår. Det är Salomo som skriver Predikaren. En lite märklig bok, inte så positiv. Ganska negativ bok. Och man kan ju tänka Salomo, kung Salomo, som är son till den store David. Fåraherden som blev kung. Och som det står att Guds ande lämnade eller var alltid med honom redan när Samuel möter honom hemmet och när han smörjs till kung. Han ärver en tro, och inte bara en tro, han ärver ett helt rike, inte bara ett land utan ett imperium, Israel. Och nu så har han tagit över hela det här imperiet och så skriver han Predikaren, där det börjar med att allt är tomhet. Han säger de här välkända orden, allt har sin tid, inget nytt under solen. Kapitel 4, vers 2, det är inte det jag ska predika, men bara intressant. Jag sa det, de döda som redan har gått bort är lyckligare än de levande, som ännu är kvar i livet. Men lyckligast är den som ännu inte är till, den som sluppit se allt det onda som sker under solen. Bättre att gå till sorgehus än till gästabud, skriver han. Bekymmer är bättre än skratt. Alltså det är ingen precis munter bok. Kapitel 11, vers 8. Om människan lever i många år ska hon glädja sig åt dem och minnas alla att mörkrets dagar blir många. Allt som kommer är tomhet. Men mitt i den här boken så säger han någonting om relationen med Gud. Och det är den texten jag ska läsa. Mitt i den här boken som andas allt annat än munterhet så säger han. Och vi får upp den texten här. Kapitel 4, vers 17 och sen är det 6 stycken versar in på kapitel 5. Tänk dig för när du går till Guds hus. Att gå dit för att lyssna är bättre än att offra som dårarna gör i sin okunnighet, handlar de illa. Var inte snar att tala. Säg inget förhastat inför Gud. Han är himmelen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Drömmar föds av mycket arbete, dåraktighet av mycket prat. När du ger Gud ett löfte så dröj inte att infria det. Han har inget fördrag med dårar. Håll alltså vad du lovar. Bättre ingenting lova än lova och ingenting hålla. Låt inte din tunga förleda dig till synd och säg inte till Guds sändebud, det var ett misstag. Låt inte dina ord dra Guds vrede över dig så att han förstör allt vad du har gjort. Mitt i alla drömmar, mitt i all tomhet, mitt i alla ord, frukta Gud. Alltså, vågar man ha en relation med Gud, tänker man ju när man läser en sån här text. Vågar man vara kristen? Alltså, vågar man ha en relation med Gud? Man ska inte säga något förhastat. Man ska vara ärlig. Han ser dig. Jag tänker så här. Precis som Aaron och Sara har nämnt här tidigare. Att prestation och Gud hänger liksom inte samman. Att prestera fram Guds kärlek till en, det hänger liksom inte ihop. Det går inte ihop. I den här texten handlar det också om att man inte ska säga så många ord, utan det är bättre att lyssna. Och då tror jag inte det handlar om ifall man är vältalig eller fåordig person. Vi är ju lite olika var och en. En del av oss talar mycket och en del vill hellre lyssna. Vi är sådana. Vi är skapade sådana. Det handlar i första hand inte om det, utan det handlar om när du talar med Gud. Är du ärlig? Det handlar om relationen mellan dig och Gud. Så vad innebär det att frukta Gud? Frukta är inte samma sak som rädsla. Det ligger närmare att ha djup respekt för Gud eftersom han är helig. Innebörden i uttrycken att frukta Gud och Guds fruktan kan därför skifta mellan rädsla och hängivenhet, läste jag i en kommentar. Alltså att älska Gud, det är på död och liv. Man ska frukta Gud, man ska ha respekt för Gud. Killen på Burger King som ställde frågan, eller rättare sagt sa att det här är väl att vara kristen, att du måste och du får inte och du måste och du får inte. Till honom sa jag ungefär så här. Att vara kristen, det handlar om att älska, 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 älska och att älska. Det handlar om att älska Gud. Det handlar om att älska sin nästa. Det handlar om att älska sig själv. Och det handlar om att älska den som man har svårt för. Men hur är det när vi kommer till Gud? Älskar han oss för dem som vi är? Alltså, någonstans säger våra förnuft, eller om vi har lyssnat på en del predikan om Guds kärlek, att det är klart att Gud älskar oss. Oavsett vad vi gör, det är ju nåd. Alltså, Gud älskar oss utan prestation. Men jag kan också tänka mig att det inte är speciellt svårt att faktiskt börja någon slags känsla av att nej, men jag måste nog ändå prestera för Gud. För livet är ju fullt av prestation. I jobbet presterar vi för att hålla det kvar. När vi har vårt årliga lönesamtal så går man igenom målen. Har du lyckats att sälja eller prestera så som vi sa för ett år sedan? Om du inte har det så sänks din lön. Och i värsta fall så får du inte ha jobbet kvar. Är du med i en idrottsklubb så handlar det nästan bara om prestation. Om du presterar på plan, ja, då får du spela. Presterar du på träningen, ja, då får du spela. I alla fall tills man blir något upp i tonåren. Tyvärr så går det längre och längre ner i åldrarna att man börjar att peta ut vem som är bra och vem som inte är bra. Och är det inte samma sak egentligen när det gäller vänner? Det gäller att vara intresserad av vad den andra säger. Det gäller att själv vara intressant för att kunna ha sina vänner kvar. Men det gäller att vara rolig. Och hur är det när man ska på dejt? Det har man ju i USA, kanske även i Sverige, när man träffar sin blivande fru. Kanske att man får vara med om en sådan häftig svensexa som Aaron här. Alltså, hur är det när man träffar sin blivande fru? Då visar man ju den absolut bästa bilden av sig själv. För att man någonstans hoppas att den här tjejen vill träffa mig en gång till. Och kanske en gång till. Och kanske vi gifter oss. Alltså man tänker, hur vill han att jag ska vara? Hur vill hon att jag ska vara? Och så lever vi våra liv utifrån de frågorna. Vi plockar fram de fina sidorna. Vi försöker att trycka undan de dåliga. Och så försöker vi att prestera fram vilka vi är. Och är det inte samma sak egentligen i äktenskapet? Man säger, nej men där är det väl ingen prestation. Men jag kan säga att lyssna, att ge tid, att ibland ge blommor tillhör äktenskapet. Och bara lägga sig ner och inte prestera, det skulle nog inte funka. Utan det gäller att verkligen vara på tårna i äktenskapet. Hur vill han att jag ska vara? Hur vill hon att jag ska vara? Eller i familjen, med barnen, med föräldrarna. Man vill bli älskad. Man vill på något sätt vara så att den andra personen tycker om en. Vi presterar igenom hela vårt liv. Och vad gäller predikan så kommer den inte heller undan. En del av er kommer gå hem härifrån och säga att jo, men det var en bra predikan han höll, den här killen. Var kom han ifrån? Jo, han sa att han satt här framme och hade andakt när han var tonåring. Jo, han var ju från Fiskebäck. Men vad sa han? Ja, men det var nog ganska så bra. Men jo, det var en bra predikan. Eller när Gustav och Lisela står här framme, eller Aaron eller någon annan. Nej, nu har det inte varit så bra predikningar på länge, så nu tar jag nog och hoppar av här en stund. Jag var på Hönö för en vecka sedan. Jag kan säga att många frågor kretsar just kring de här. Var det ett bra möte? Ja, det var mycket folk. Var det en bra predikan? Ja, den var rolig. Var det bra sång? Jo, de sjöng ganska så fint och vackert, a cappella och i stämmor. Vi känner igen oss i alla de här frågorna när det gäller just prestation. Vi mäter det mesta i prestation. Men så finns det en. Det finns en person. Och det är han vi har samlats här idag för att hylla och för att tillbe. Det finns en enda person som säger, kom som du är. Men så tänker man, nej det är för bra för att vara sant, jag måste prestera någonting. Nej, kom som du är. Men ska jag inte be på ett speciellt sätt? Eller ska jag inte tänka på ett speciellt sätt? Kom som du är. Gud är den enda som säger, kom som du är, på riktigt. Vi kan säga det till varandra och vi ska försöka sträva efter det. Att vara äkta mot varandra och oss själva. Men det är egentligen bara en som säger och verkligen menar det. Kom som du är. Jesus älskar dig. Och den kärleken, den tar aldrig slut. Den är konstant. I Efesierbrevet 2 och 8 kan vi någonstans tänka oss hur det ligger till. Kapitel 2 och 8. Ty av nåd är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Kan vi prestera fram Guds kärlek till oss? Nej. Men kostar det ingenting då att följa Jesus? Jo, det kostar hela vårt liv. Och den märkliga, vad ska man kalla det för, paradoxen. Att han älskar oss villkorslöst. Han älskar oss totalt 100%. Och samtidigt så längtar han efter vår kärlek 100%. Det är väl egentligen kristendomens kärna och mysterium på samma gång. Det är väl den enda religionen som egentligen säger att Gud, kom till människan. Du behöver inte prestera. I islam har du en god och en ond skål på din axel, på dina axlar. Som när livet är slut summerar om du hamnar i paradiset eller inte. I hinduismen så ska du återfödas till något bättre eller något sämre beroende på hur du lever. Det är egentligen bara en religion som säger just som kom för människan. Och det är Jesus. Jag skrev uppsats, det ingår i sista året på THS, det har jag läst i 4 år. Ämnet var väl, ja, det var intressant, men jag ska inte ta upp det här nu, utan jag ska ta upp en intressant person som jag intervjuade. Jag intervjuade 17 personer. En person var inte medlem i den här församlingen. Han jobbade på kommunkontoret och hade ganska så bra överblick. Drygt 60 år, bra överblick över kommunen i den staden som församlingen finns. Så ställde jag frågan, och det gjorde jag till alla andra. Vad anser du är församlingens viktigaste uppgift? Ställde jag till de här alla 17 personerna då. Och de här församlingsmedlemmarna, de sa egentligen samma sak allesammans. De sa evangelisation, fast med lite olika ord, uttryck. De sa att vi vill gå ut och berätta om Jesus, vi vill älska medmänniskor. Om ingen annan gör det, vem gör det då? Och så vidare, och så vidare. Och så kommer den här killen, som han själv säger då, är konfirmerad och döpt, eller döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan och lyssnar ibland på andliga program på P1. Då säger han så här på den frågan. Vad anser du är församlingens viktigaste uppgift? Då säger han, oavsett om det är en kyrka eller inte, bör kärleksbudskapet vara det viktigaste. Vidare så säger han, atmosfären i en församling ska vara öppen, inte nödvändigtvis kravlös, men kravställande på få saker, såsom kärleksbudskapet. Jag fick en tankeställare när han sa det. Alltså det verkar som om han är ute med i församlingen och jag vet inte om han ens går till kyrkan speciellt ofta. Men han sa, bör det inte vara så att kravet att vara kristen är kärlek? Att älska. Att älska, 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 älska och att älska. Är det det som är kravet? Är det den viktigaste regeln, definitionen på en människa som vill följa Jesus? Alltså att grundplattan, det som allting står på, stenen eller vad man nu vill kalla det, baktanken. Ni vet, det som man inte först ser när man träffar en telefonförsäljare, utan det som kommer fram efter ett tag när han säger, jo, du får också binda upp det på 2 år. Alltså det som ligger här bakom, det som man liksom inte först säger, är det det som är baktanken i kristen tro, kärlek? Alltså att det ligger någonstans här bak och genomsyrar hela vårat väsen, hela kropp och hela balletten. Är det det som är kravet? Kravet på kärlek. I predikaren, nu är avslutningen här, i predikaren så avslutar kung Salomo med följande versar. Nu har du hört allt och detta är summan. Frukta Gud och håll hans bud. Detta gäller alla människor. Och då tänker jag att de här 3 avslutningsorden summerar kristen tro. 1. Att frukta Gud. Att när du möter honom, var ärlig. Han ser dig överallt, men han gör det också med kärleksfulla ögon. Ha respekt för honom. Och det andra, håll hans bud. Och ska vi lyssna på Jesus, så är det viktigaste budet att älska, älska och att älska. Och till sist, detta gäller alla människor. Återigen, ibland så delar vi upp, han är kristen och hon är inte kristen. Och hon är kristen och han är inte kristen. Detta budskapet gäller alla människor. Dina arbetskamrater, dina grannar, alla människor i din omgivning. Låt baktanken, det som finns och genomsyrar din varelse, vara kärlek. Jag ska avsluta med ett citat som jag också bär med mig i mitt hjärta. Och det är från evangelisten Frank Mangs. Han skriver så här i boken Mästarens väg. Du är kristen precis så långt du följer Kristus, inte ett steg längre. Du är inte kristen så långt du säger att du är det, eller tror att du är det. Eller så långt andra tror att du är det. Du är inte kristen så långt du i dina bästa stunder längtar och vill, utan precis så långt du följer Jesus. Det är naturligt. Vi ber tillsammans. Gud, tack att du älskar oss 100% var och en. Och Jesus, om vi någonstans kommer på oss själva, för det gör vi då och då, att vi ska prestera inför dig. Hjälp oss att höra din röst som säger, kom som du är. Jag älskar dig precis för den du är. Och Jesus, jag ber att vi ska kunna få ha just den baktanken när vi möter andra människor och när vi möter oss själva. Din kärlek, Jesus. Herre, jag ber att du ska möta oss var och en den här stunden. I Jesu namn. Amen.